Då drar vi igång avsnitt 29 av Bara Pixlar. Mitt namn är Robin och med mig har jag som vanligt Filippa. Hej.
Hej Robin.
Hej.
Hej.
Hej, här sitter vi och samtalar.
Här sitter vi och snamtalar.
Hur är det med dig egentligen?
Jag mår inte så bra. Jag är lite sjuk.
Ja, jag har halsfluss tyckte jag du sa till mig.
Ja, jag misstänker det.
Det är inget roligt.
Nej, så ni som lyssnar på det här, ni får stå ut med att jag är lite slö idag. Och det låter som att jag har en stor böld i halsen typ.
Större böld än vanligt då? Liksom.
Det kan man säga.
Alltså du har ju alltid,
problem med halsen.
Du har alltid problem med halsen. Du skriker för mycket kanske.
Jag vet inte. Ja, eller så har jag jättestora halsmandlar.
Jo, det kan vara.
Som är i vägen.
Alltså du är ofta sjuk och det är tråkigt. Men,
men jag vet du varför?
Nej.
Jag är klen.
Är du klen?
Jag är klen.
Men du som ändå är så här nyttig och så här proppar i dig vitaminer och örter och teer och sånt.
Men jag är by nature clean. Hade jag käkat kött och allt sånt, hade jag säkert mått ännu värre.
Det roliga är att jag äter typ aldrig sallad till maten eller någonting sånt. Jag blir aldrig sjuk.
Nej. Hade du ätit sallad så hade du mått ännu bättre.
Men jag mår prima. Jag mår jättebra. Jag känner mig lite sjuk nu för första gången på typ hur länge som helst, men just det, hörru. Det här var ju en tv-spelspodcast, eller hur?
Ja, jada, jada.
Vi ska prata om Casper till PlayStation idag. Det är ett ganska udda spel. Men vi tänkte väl börja som vanligt med att prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden.
Ja, precis. Det är ju faktiskt en hel drös med spel som vi har avverkat.
Eller rekord
rättare
för min...
sagt, du har avverkat.
Ja, det är rekord för min del.
Ja. Vilket vill du börja med?
Jag kan börja med att snacka lite kort om ett spel som heter Theatrhythm Final Fantasy på 3DS. Jag tror att det uttalas Theatrhythm. Alltså,
jag tror också det.
Rytm och teater, ett ord. Och det är typ som ett Guitar Hero, fast med Final Fantasy-musik. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det är ett mysigt spel. Gillar man Final Fantasy och gillar man musiken i Final Fantasy, då tycker jag absolut att man ska sätta sig ner och spela det här. För det är jättemysigt. Jag kan sätta mig ner, så nu när jag varit pappaledig, så har jag suttit typ så här. När jag har fått 5 minuter över, så har jag suttit mig ner och kört en låt eller två. Liksom. Det har funkat jättebra och jag har spelat igenom det första och jag har spelat kanske 20% av låtarna i Theatrhythm 2 nu då till och med. Mm. Så att jag är en bra bit på vägen.
Alltså du har ju verkligen spelat det här spelet ganska mycket. Och det är ett spel där du liksom täpar med den här pinnen som medföljer 3D-set i rytmisk mönster då. Och det är lite roligt för att de dagar man har varit lite trött efter jobbet så frågar jag ju dig så här: älskling, är det lugnt om jag går och vilar lite? Ja visst, det är lugnt, säger du. Och sen kommer du in, lägger dig. Är det lugnt om jag spelar lite? Ja, säger jag. Somnar om, vaknar till det här. Men
just det.
Ja, det låter ganska högt när du spelar det här spelet.
Jo, jag vet. Det gör det.
Men jag har ju inte spelat det, eller jag har testat en bana, om man säger så, en låt. Och det ser ju supermysigt ut. Och alla gubbar, animationerna är ju jättefina. De är jättegulliga.
Ja, precis. Det är lite så här chibi manga.
Stora ögon och små korta kroppar.
Jo, exakt. Som sagt, jag har spelat en massa spel, så tänkte jag liksom försöka dra igenom de här lite kort. Jag har även spelat det PlayStation 4-exklusiva The Order 1886. Red Dead Dawn och Santa Monica Studios som har gjort, utvecklat. Santa Monica Studios är väl kända för att ha utvecklat bland annat God of War-serien till exempel. Det är en 3D-persons shooter som utspelar sig i ett alternativt London år 1886. Det var då Jack the Ripper härjade i Whitechapel, om man känner till honom och kan sin historia.
Är man inte lite trött på att varje gång det är ett spel eller film som ska utspela sig i 1800-talets London så är alltid Jack the Ripper en del av filmen eller spelet?
Jo, alltså det är betydligt vanligare i filmer skulle jag säga.
Det är väldigt gjort.
Någonting som också känns väldigt gjort är faktiskt det här spelet, tycker jag. Alltså, det är snyggt. Det är väldigt snyggt.
Och det är nog det snyggaste spelet jag någonsin sett. Jag tycker det är otroligt snyggt.
Jag är nog nästan beredd att hålla med där någonstans. Alltså det är snyggt och det flyter på jäkligt bra och det är liksom coola miljöer, det är coola vapen. Men jag tycker att handlingen känns väldigt oengagerande. Det blir för mycket handling och det känns alltså som att när jag skulle beskriva spelet för dig tidigare, då sa jag liksom att det är typ en tredjedel cutscenes, en tredjedel gameplay och en tredjedel bara gå och lyssna på någon som pratar med dig. Alltså det är så lite gameplay i det.
Det är inte fel med cutscenes liksom. Alla som har spelat Metal Gear vet ju att Hideo Kojima älskar ju cutscenes.
Jo, exakt.
Lång dialog, men då måste det vara någonting som verkligen engagerar dig.
Mm. Och sen så en annan sak som jag tycker är lite tråkigt, det är att det är verkligen bara en väg du kan gå. Du kan liksom inte välja om du ska gå den här vägen eller kanske ta lite större risker och gå den här vägen, för här finns det någon fälla du måste hoppa över. Och så här, det är typ rakt fram hela tiden och sen blir det lite skjuta. Det är liksom, alltså det är lika förutsägbart som, alltså om man tittar tillbaka på det första Uncharted. Det känns ungefär som att de inte, alltså det här, att Santa Monica Studios och Ready at Dawn inte har lärt sig någonting från hur Uncharted gick vidare.
Kan det vara så att utvecklarna kanske vill ha en mer filmisk upplevelse?
Ja, det tror jag, absolut.
Att du som spelare med skulle liksom följa med på resan, uppleva spelet, men där någonstans på vägen så misslyckades de. För det är ju en sak att ha en filmisk upplevelse. Det finns många spel som är det. Vi till exempel vad heter det? Beyond.
Two Souls, ja, exakt.
Ja, är ju väldigt filmisk.
Men det utges också för att vara ett filmiskt spel.
Ja, precis. Och de misslyckas ju inte, för de liksom, spelmomenten är ju fortfarande väldigt varierande. De är inte förutsägbara och du känner att du ändå som spelare får ta egna initiativ.
Jo, exakt.
I det här spelet är det verkligen, det går på räls.
Mm.
För att själva handlingen är inte så dålig, skulle jag vilja påstå. Alltså det är, ja, alltså det är en helt okej handling, men det känns som att själva gameplay inte var starkt nog för att komplettera de här filmiska delarna.
Nej, exakt, det tycker jag också. Men jag tror att om vi får en uppföljare på det här, vilket vi typ garanterat får, så tror jag att de tar lite lärdom av den kritiken de har fått. Jag tycker absolut att man ska köpa det om man hittar det liksom för typ 250 spänn, eller jag vet inte, eller lånar av en kompis. Tycker jag absolut att du ska göra det. Men att gå och pröjsa 600 spänn för det, nej, det tycker jag inte faktiskt. Jag har spelat två spel till, men det är ifrån samma serie. Det är nämligen Wolfenstein-spelen som jag har suttit och sträckspelat igenom här. Både då det lite äldre, The New Order, och det här ganska nya Old Blood. Utvecklat av svenska Machine Games. Vi har William B.J. Blazkowicz i huvudrollen. Inga skämt på hans namn, han heter så. Det är ett jäkligt härligt, alltså båda två, jag tänker prata lite generellt bara om båda två spelen här. Det är ett jäkligt skönt tempo, de är jäkligt snygga, first person shooters. Jag är väldigt oinsatt i den genren, så att det här, för de entusiasterna som verkligen gillar FPS kanske tycker att det här är typ medelmåtta, medan jag som inte alls är bevandrad inom genren tycker att det är ett väldigt, väldigt roligt spel. Och det är sjukt coolt att springa där och skjuta nazister, och liksom så kommer någon ybersoldat och liksom, jag tycker det är ett härligt tempo. Det är otroligt explosivt.
Jag tycker om att de har valt att behålla många av de här originaldelarna från Wolfenstein.
Exakt.
Alltså sättet din hälsomätare är. Det står ju bara 100 där nere. Du har ett kors då, eller vad man ska säga, som då representerar din hälsa, och den är alltid på 100. Och så har du då typ som en liten sköld.
Mm.
Och liksom det är ju element från det första spelet.
Mm.
Och det är roligt att de har valt att behålla det, för det är ett väldigt smidigt och väldigt enkelt system.
Fast jag måste bara rätta dig lite snabbt här. Du tänker på Wolfenstein 3D som det första spelet då. Men de allra första Wolfenstein-spelen, de två första, var alltså gamla, det var inte ens first person, det var gamla Mac-spel till gamla Macintosh 2 eller vad fan det var, hette.
Jag tänker ju på när Doom. Man är first. Ja,
ja, exakt.
Precis.
Men det är väl det tredje spelet, tror jag.
Har det för kanske mig. Som, det är.
Men det är inte många som känner till de här två tidigare spelen.
Men vid ett tillfälle i det här nya spelet, då, om vi säger så, så kastas du ju tillbaka i det gamla spelet.
Ja, alltså, exakt.
Eller, ja, det är tredje då, eller vad vi nu ska säga. Det är det gamla first person.
Mm. Det är ett litet påskägg.
Det är ett påskägg, ja. Mm, ja. Allting ser ut som det gjorde då.
Mm, exakt.
Så här,
exakt.
Kantigt och sådär. Och det var jätteroligt att de hade valt att implementera det.
Ja, precis. Det är lite ett påskägg för entusiasterna.
Hyllning.
Hyllning, exakt. Men jag tycker också att alltså svenska Machine Games som utvecklat det här spelet, de har verkligen gått in med mycket passion för det här. Det är en otroligt snygg art direction. Liksom, om du kollar på hur fienderna ser ut, om du kollar på liksom de här lite större bossarna, och framförallt då de här onda nazistfyrarna som du ska jaga upp och ha ihjäl, är väldigt karismatiska och välskrivna, och man redan från början så när man möter en av de här onda killarna eller tjejerna så blir man väldigt så här, ah, den där jäveln vill jag bara ha ihjäl liksom.
Jag tycker det såg så varierat ut. Det är ju inte bara FPS att liksom bara gå runt och skjuta.
Nej,
hit och dit. Sen lite svag story som du inte ens är engagerad i. Nej, det är inte så, utan det är väldigt varierande. Alltså du får göra väldigt många olika uppgifter. Du får ju även manövrera stora maskiner, och du får lära känna liksom personer och utforska och lösa pussel och alltså det är väldigt varierande.
Exakt. Jag skulle vilja säga att det senaste spelet här, Old Blood, det är lite kortare än det första spelet, men det har...
Det är väl bara en expansion, det är väl en tilläggsspel.
Tilläggsgrej typ, ja. Men det är garanterat högre tempo i det spelet. Så det beror lite på om man... Ettan är lite segare och sådär. Men jag tycker faktiskt att man ska spela båda två, för de är fantastiska. Och de hänger ju ihop storymässigt också. Så jag tycker verkligen att man ska kolla in båda de här två spelen. De är kanonbra.
Och sen har jag spelat lite, eller ja, jag vet inte om man ens kan nämna det, för jag har ledsnat på Bravely Default helt, alltså jag har sunat.
Va?
Ja, nu tänker alla ni där hemma att nu har jag gått och blivit dum i huvudet, för att alla hyllar ju det här spelet. Och det är bra, men alltså, ja, mycket handlar väl om att jag inte har haft tid, för att jag jobbar i stort sett varje dag. Men jag tycker att det här spelet är så svårt.
Mm. Det är ju många som har sagt.
Det är väldigt svårt. Mm. Det är hardcore. För att alltså, jag har ingenting emot svåra spel. Men jag tycker att ett svårt spel måste ge tydlig belöning. Jag har ingenting emot att grinda. Jag tycker det är roligt att grinda när man märker en tydlig förbättring. För då ser man någonstans målet med resan. Men här ser inte jag något mål överhuvudtaget. Alltså, jag går till ett ställe, märker på en gång att fienderna är liksom mig övermäktig. Jag grindar sönder i 3-4 timmar. Ja, jag klarar knappt bossen. Ja, då äntligen kommer jag ett steg till i storyn. Ja, då kommer jag till ett nytt ställe och där är det samma visa igen. Och det är så här, det blir så uttröttande. Alltså ta till exempel Skyrim. Det är 200 timmar minst jag har spelat. Och det är 200 timmar jag slukar. Alltså det är inga problem. För det är 200 timmar med rent äventyr. Liksom. Jag får göra roliga saker hela tiden. Här, 200 timmar med Bravely Default, det är väl 70 timmar faktisk story. Mm. Och resten är bara liksom nöta.
Jag förstår.
Och det saknar vissa saker som bara skulle hjälpa mig lite. Till exempel, jag har inte hittat något föremål som då skulle motsvara ett tent. Alltså så här, någonting som fyller på både HP och MP helt för hela partiet. Det finns inte.
Nej.
Så varje gång jag liksom tömmer HP och MP, då måste jag gå hela vägen tillbaka till något ställe och vila på. Och jag blir så irriterad. Alltså,
sjukt old school. Alltså det är som det första Final Fantasy. När en av dina karaktärer dog så var du tvungen att gå tillbaka till en stad och gå in i kyrkan för att hila och återbliva den.
Ja, för att till exempel här... Många spel har ju så att man fyller på HP och MP när du levelar.
Mm, exakt.
Det gör inte Bravely Default. Och om du dör i strid, då har du oftast ett HP när du är utanför striden.
Ja, i vissa spel är det så. Mm.
Så att det räcker med att du bara tar en potion då, säger vi.
Ja.
Att du bara fyller på HP. Men här är du död även utanför striden. Så du måste alltid offra en Phoenix Down eller någonting som tar dig tillbaka från döden.
Ja.
Så det är sånt slöseri och det är fram och tillbaka hela tiden och jag orkar
Du får väl kanske vila upp dina nerver och ge det på dig igen längre fram.
Ja, men det känns som att jag har till arbete. Det är så här, jaha, du sitter där med ditt theater rhythm eller vad det heter.
Ja, ja.
Och jag är så här, jaha, jag kommer från ett arbete, måste gå till nästa, startar upp 3DSen, sätter mig där i 2 timmar, grindar in och ut, in och ut.
Vi kanske ska byta, du kanske behöver ha något mer lättsamt, du kanske också ska sätta dig och spela theater rhythm. Liksom.
Ja, alltså, jag har ju börjat spela lite där Super Peach.
Ja, Super Princess Peach på
Super Princess
DS.
Peach. Ja, och det är bara för att jag typ i total vägran liksom avstår från Bravely Default för tillfället.
Definition på lättsamt spel, Super Princess Peach.
Ja, nästan. Alltså det har sina svåra stunder också.
Ja, ja, absolut, absolut.
Jag är inte så bra på så här precisionshopp hit
plattform
och dit.
Och sånt.
Nej, alltså det är svårt alltså. Så ja, jag dör på varje boss typ och så skriker jag lite och så testar jag 3-4 gånger till och då går det.
Ja, men det är spännande. Jag tänkte på det där. Du skulle kanske tycka det var kul med att spela vad heter det? Fire Emblem-spelen. Där om en karaktär dör i strid så är den permanent död och går inte att återuppliva.
Ja, jag hade ju älskat det spelet.
Alltså fy fan, jag satt och körde det på Game Boy Advance där, The Sacred Stone eller vad det heter. Och då minns jag liksom att jag sparade mellan varje strid, och om någon av mina typ 4 favoritkaraktärer dog, då blev jag så jäkla förbannad och startade om skiten från början.
Jag hade också gjort så.
Ja, alltså det, oh, det är hardcore. Jag vet i och för sig att i de här lite senare spelen så kan man ju faktiskt återuppliva. Eller man kan stänga av den grejen som gör att det är insta permadeath eller vad man ska säga.
Ja, det är ju lite trevligt.
Ja, det är lite, det blir lite roligare då.
Alltså, missförstå mig inte. Jag är rätt duktig på rollspel. Mm. Och jag spelar inte på den lättaste nivån.
Nej, det gör du inte.
Jag vill inte gå ner till den lättaste heller. För det känns som ett sånt nederlag.
Mm.
Nu har jag startat upp det på den här nivån. Nu tänker jag klara det då också.
Hardcore all the way.
Ja.
Ja, men det är bra, Filip. Vi får väl se hur din resa i Bravely Default, om den fortsätter och i sånt fall när. Liksom.
Ja, vi får se.
Ja. Vi har faktiskt fått en kommentar också. Jag tänkte att du skulle få läsa upp den här.
Mm, då har vi en kommentar här från vår gode vän Emil Könning.
Hej Emil.
Hej Emil. Han skriver: kära par i Pixlar. För ett tag sedan frågade jag om råd om Skyrim och jag lydde era råd. Men efter 180 timmars questande uppkom en uppgivenhet. En känsla av meningslöshet. En tung känsla. Mycket värre än känslan av en pil i sitt knä. Blacksmithing 100. Light armor 100. Alchemy 100. Enchanting 100. Dragon armor. Hus med allt i. Dignande lådor med prylar och 80k på fickan. Orkar inte ens börja med main quest. Hur hanterar ni när man tappar sugen på ett spel utan att vara klar? By the way, så verkar destruction magi suga senare i spelet.
Det känns som att det här meddelandet kanske skulle ha börjat någonting i stil med så här, kära bullen.
Eller hur?
Ja.
Jag är en kille på 13 år.
Det finns så mycket att svara på här.
Ja, men det är nog mest jag som kan svara på det här.
Det är nog mest du som kan svara. Jag kan
Fast
nog...
det är ju en generell fråga. Ja,
exakt,
vad gör man när man har tappat sugen? Och egentligen, som jag nyss sa, så har jag ju själv tappat sugen på Bravely Default.
Mm, mm.
Och ja, vad gör man? Alltså, det är egentligen bara bita ihop och inte tappa sugen på något sätt. Men för det första, alltså, har du spelat så länge och du har inte ens börjat på main quest?
Det är imponerande. Alltså, jag är
det är imponerande. Alltså, jag tog det lite hit och dit liksom. Mm. För jag märkte ju hur main questet tog mig till andra ställen.
Mm.
Så jag följde med main questet hela vägen. Kom till ett nytt ställe, gjorde alla quester där innan jag gick vidare. Och så spelar jag alla mina spel. Så att du har varit runt i hela världen och du har gjort i stort sett allt utan main quest. Det är imponerande. Alltså, jag förstår inte hur du klarar det. Men ett tips är ju att, eller tips, en tanke är ju i alla fall att main quest är inte så långt.
Nej, precis.
Alltså den kedjan är väldigt kort. Den är väldigt intressant. Den är spännande. Och jag menar, du får träffa massor av drakar. Och slutet på Skyrim är skitbra.
Ja, alltså jag tänker så här att jag har lite små funderingar och tankar kring det här. Och för mig så känner jag så här att om du ändå är så, på en sån pass hög level, så känns det inte som att då känns det ju som att du borde egentligen bara kunna gå rakt igenom hela spelet utan att behöva tänka på att att du har rätt utrustning och liksom så här, utan du borde ju bara kunna gå från punkt A till punkt B. Precis, plöja. Men där är det också, känner jag lite grann, att där är det upp till spelet också att ha en intressant handling och att det ska vara någonting som får dig att vilja fortsätta. Du kanske känner liksom så här att du har gjort allting i hela spelet. Jag säger bara så här, sätt dig ner och liksom sätt dig in i storyn och bara njut hela vägen, för nu slipper du ju stanna upp och liksom vänta på att du ska gå upp på rätt level och liksom hitta någon rustning eller något vapen, utan nu
precis,
kan du bara gå.
Njut av resan bara.
Exakt, exakt.
För att alltså, questen eller själva storyn i Skyrim är jättebra tycker jag.
Precis.
Alltså det är superspännande. Jag menar, sista stället är typ Asgard. Mm. Alltså det är skithäftigt, så tappa inte hoppet. Alltså,
vi hoppas att du tycker att storyn är bra också, för det är ju ändå det som motiverar spelaren.
Det är
den
som liksom drar dig.
Mm, exakt. Vi hoppas att du är nöjd med svaret, Emil. Och har du några fler frågor så, eller om ni lyssnare generellt har fler frågor, så kan vi gärna svara på dem. Vi svarar ju på allt ifrån tv-spel till relationer till könssjukdomar och vad som helst. Vi vill bara att ni kommenterar liksom.
Ja.
Men hör du, nu tänkte jag slänga in lite musik här. Och när vi kommer tillbaka så ska vi prata om det snälla spöket Kasper.
Ja.
Och vi ska också diskutera vad Kasper är för någonting. Ni vet ju vem Kasper är. Alltså, det är ett litet barnspöke.
Vad han liksom är för någonting.
Ja, men vad han är för någonting. Vi
okay.
Vi kommer tillbaka alldeles strax.
Ja, ja. Ja.
Ja, ska vi prata lite om Kasper till PlayStation. Det första PlayStation, PS1-an.
Ja.
Och det är Kasper som ni tänker på nu när vi säger det här. Det är det här lilla barnsliga spöket. Liksom.
Precis, det var ju en ganska populär barnfilm som kom på 90-talet med det här lilla spöket då. Och det var ju bland de första liksom 3D-animationerna i spel, så det var ju ganska häftigt och ja.
I film också.
I film menar jag.
Alltså, ja, okay. Mm. Aha, du menar filmen. Okay.
Mm. Mm. Så ja, vad kan man säga om det här spelet då?
Ja, alltså det här spelet släpptes till PlayStation, som sagt, men det släpptes också till 3DO. Jag har inte spelat den versionen. Sen finns det till Sega Saturn också. Sen finns det en version till Super Nintendo och en version till något annat system också.
Det finns till Game Boy också. Game Boy också. Och Game Boy Color.
Men det grejen är så att alla de här är licensspel på den här filmen. Men den versionen som vi har spelat, det är PlayStation 3DO och Saturn-versionen. De är liknande varandra. Super Nintendo-versionen är ett helt annat spel.
Ja, alltså de... De går i stort sett ut på samma sak, fast de skiljer sig med små detaljer. Jag vet, i ett spel så måste man, då spelar du som Cat, flickan också.
Ja, exakt.
Du måste
exakt
hålla dig nära henne liksom. Men nu är det PlayStation.
Ja, precis. Och det är utvecklat av Interplay. Släpptes 1996. När, vilket datum vet vi inte. Det har vi faktiskt suttit och letat efter, men vi kan inte komma fram till när exakt det släpptes. Jag kan minnas att jag tror att jag såg det i julhandeln, att det var en nyhet 96, så att jag tror att det är slutet på 96 någon gång. Baserat på filmen från 95, och filmen i sig är baserad på en serietidning och en barnbok som heter The Friendly Ghost, och den är skriven någonstans någon på 30-talet. Jag hittar inte något exakt årtal där heller, av Seymour Victor Reed och Joe Oriolo heter han. Konstigt namn.
Oreo.
Ja, Oriolo. Ja, precis. Vad handlar spelet om då?
Ja, man kan ju säga lite mer hur gameplay är först, tänker jag.
Ja, exakt. Ja, men kör det då.
Alltså du kontrollerar ju Kasper då. Och det du gör är att du undersöker huset, helt enkelt. Det går ut på att du ska leta efter föremål och nycklar för att ta dig vidare i huset och undersöka och ta dig vidare i storyn då. Och ibland hittar du föremål som ger dig nya förmågor. Till exempel att du kan ta dig igenom ventilationsrör och ta dig igenom väldigt trånga utrymmen och sådär. Ja, och även att du formar dig själv till olika verktyg. Till exempel att du kommer till en bommad dörr, då kan du forma dig till en såg.
Mm, exakt.
Etc. Mm. Så allting handlar om att du ska lösa gåtor och pussel. Mm. Men när det gäller handlingen så man får inget direkt mål med spelet. Alltså... Jag tycker att man bör ha sett filmen för att förstå vad spelet handlar om. För att det ska ju baseras på filmen.
Mm.
Det är ju det här lilla spöket Kasper då. Som bor i ett stort spökhus kan man säga. Med sina tre morbröder. Som i stort sett gör allting för att göra livet surt för Kasper. Och precis i filmen då. Precis som i filmen ska jag säga. Så flyttar ju en flicka som heter Cat. Hon flyttar in i huset tillsammans med sin pappa. Och det är här då spelet börjar också. Och sen därefter så handlar det egentligen om att bara hitta pusselbitar, lösa gåtor, utforska, hitta nyckeln till gåtan helt enkelt för att kunna komma vidare i huset.
Mm, exakt.
Och sen under gången där så får du väl, eller under resans gång så får du väl lite små delmål. Du ska hitta lite grejer och sådär.
Det finns ju alltså ett mål med spelet. Men det kanske vore lite spoiler att gå in på det.
Ja,
lite exakt,
har ni sett filmen så handlar det ju om att man liksom man ska hitta ritningar till en stor maskin. Och ja, det är väl ett mål, så att säga.
Vi säger inte så mycket mer, för jag tycker att det vore att spoila. Alltså, jag tycker att man ska absolut ha sett den här filmen om man ska tycka att det här, alltså spelet, om det ska finnas en underhållning i spelet. Och vi såg ju faktiskt filmen innan. Vi satt och spelade här och det var kanske så vi bestämde oss för att spela spelet också. För att det här är en sån otroligt varm film. Alltså den är verkligen, verkligen, den vidrör barnet inom mig.
Alltså den är ju väldigt tragisk om du tänker efter. Jag menar, det är ett litet barn som har dött och som liksom har glömt bort vem han är, var han kommer ifrån.
Mm.
Och sen när man får veta att han dog i tuberkulos en kall vinter för många, många år sedan. Alltså det är ju jättehemskt.
Ja, det är supermörkt.
Och sen under filmen, i filmen liksom, så då typ rycker de på axlarna bara.
Ja, ja exakt.
Ja, du dog. Mm. Jaha. Alltså det är jättetragiskt.
Alltså om man läser på Wikipedia, vilket jag har gjort, så är det bara i filmen man har skrivit en story om att Kasper faktiskt var en liten pojke och sen att han dog. För att i originalberättelsen så är han bara förklarat som en entity. Alltså han har alltid varit ett spöke. Han har aldrig varit människa.
Ja, eller tror jag verkligen att det är så det är? Tror du bara inte att de har inte gett honom ett mänskligt liv? Alltså förstår, nej, de kanske alltså bara de, inte har,
nej, de har förklarat
vem han är.
Nej, de bara har förklarat det som att det är så att han är bara i de här gamla serier och barnböckerna så är han bara ett vänligt spöke. Han har aldrig,
ja,
varit,
men spöken är ju döda människor.
Jag vet, men i det här så är de bara mer som beings, alltså varelser, ja, utan mål eller historia.
Okay.
Men i alla fall, alltså det här spelet, det är spelet vi ska prata om. Spelet är ju som jag sagt storymässigt liksom en lättare version av filmen. Filmen har ju går in mycket mer på detalj och det finns mycket mer karaktärer i filmen än vad det finns i spelet som är liksom lite simplare och sådär. Alltså det första som slog mig i det här spelet, alltså det är en ganska rolig tanke, men det, alltså bortsett från att det här spelet ser vi ju typ uppifrån. Om man skulle göra det här till en side-scroller istället, alltså att man ser det från sidan, då skulle det typ vara som Castlevania Symphony of the Night, fast minus fienderna. För det här spelet har inga fiender. Men det är lite så här att du ska hitta, liksom, du ska göra om det till dimma för att kunna ta dig igenom galler och ventilationer, och du kan ändra dig själv liksom. Och just det här med att du går runt i ett stort slott, det är liksom, det känns som Symphony of the Night, fast typ för barn med Kasper.
Jag tycker att det här spelet känns som barnversionen av Resident Evil 1.
Ja, alltså, ja, kan inte, jag förstå vad du menar.
Mm. Inte handlingen, självklart inte. Och inga monster, för det här spelet saknar ju monster. Det finns ett fåtal bossar, men inga monster.
Mm.
Utan det är själva sättet du spelar spelet på. Det gäller att hitta nyckel i ena änden av huset och sen måste du backtracka 3 timmar till en annan dörr som du såg i början. Fram och tillbaka. Och jag känner att det är liksom tillräckligt svårt och klurigt för att alltid hålla dig på spänn.
Mm.
Det är aldrig tråkigt. Och rent generellt så tycker jag att det här spelet är supergulligt.
Ja, det är det, absolut.
Jätteroligt.
Absolut.
Alltså jag tyckte aldrig att det var tråkigt. Och det tycker jag för att det är en väldigt charmig bandesign. Man känner igen sig verkligen från filmen.
Absolut,
och eftersom
absolut.
Du och jag precis hade sett filmen så var det ju väldigt roligt att besöka de här ställena som man hade sett då.
Mm.
Och själva miljöerna är väldigt varierande. Vi har allt ifrån det här spöklika stora huset med alla mörka vrår. Vi har vindsvåningen, vi har källarvåning, vi har en blomstrande trädgård med tillhörande labyrint.
Mm.
Så det är väldigt stort. Det finns hur många rum som helst och det är ett äventyr verkligen att ta sig fram i alla rum och leta och utforska.
Mm. Jo, exakt. Och jag håller med dig i det du säger. Det är väldigt mycket backtracking. Hade det inte varit det, då hade det inte varit speciellt svårt. Det är backtrackingen som gör att det blir svårt. Visst, du har miljöer som du säger som är väldigt, väldigt detaljerade, väldigt absolut trogna filmen och väldigt varierande. Men det är så många olika platser och det är det som gör att backtrackingen fortfarande känns intressant. För att det är typ så här: okej, vart skulle vi använda den här nyckeln någonstans? Vänta nu, var inte det typ vid trädgården där någonstans? Då vet man att det är någonstans i trädgården. Just det var där. Och sen, då vet man liksom att trädgården är där nere någonstans.
Försök inte rita er en karta för nej, att det här är ett sånt stort spel.
Mm.
Så jag säger så här, skriv små anteckningar.
Ja, så det gjorde ju vi. Ja. Liksom. Det finns en låst svart dörr i den vänstra korridoren upp för en trappa. Liksom.
Precis.
Och en annan sak som det som ändå får en att vilja fortsätta med, för att ibland så kan man bara gå runt i typ cirklar i typ en timme och bara, vart ska jag gå någonstans? Vad ska vi göra? Man tror att man har låst upp alla dörrar och man tror att man har använt alla grejer. Så bara, men vänta, vi har en röd nyckel. Vänta, vart fan var det vi såg en röd dörr någonstans? Ja, vänta nu, det var uppe på vinden någonstans. Och just när man väl hittar den där röda dörren, kommer in och får ett nytt objekt eller föremål, det är en sån otroligt belönande känsla. Man blir så här,
väldigt stillfredsställande.
Ja, man typ nästan jublar bara, yes, vi kom vidare liksom. Fan vad kul, nu kan vi göra oss till en sågklinga och såga upp den där dörren där liksom.
Precis, jag tycker det är en väldigt rolig spelmekanik. Just det här med att Kasper hittar olika föremål som ger dig nya förmågor. Och det gör att rum du tidigare har besökt, kanske gömmer någonting mer.
Exakt, exakt.
Och eftersom du då med din nya förmåga kan ta det vidare. Och det är allt ifrån blockerade dörrar som du då kan såga dig igenom med den här förmågan då, att du gör det till en sågklinga. Mm. Det kan vara ventilationsrör som du med en förmåga kan flyga in i. Eller små trånga utrymmen där du med en viss förmåga kan göra dig till en liten liten boll och liksom studsa igenom. Mm. Och det gör liksom att spelet kommer, det går framåt.
Exakt, exakt.
Och det är svårt, man måste vara liksom med.
Jo, exakt. Och det som jag känner liksom, som vi har varit inne lite grann på, det är att det som är motiverande, det är som sagt att miljöerna är, de är snygga och roliga och liksom det finns en härlig, en härlig barnvänlig men lite mystisk ändå stämning.
Lite läskigt.
Det är lite läskigt bitvis för att, men det är mycket för att det är, de här miljöerna är väldigt välgjorda. Förenderade liksom, designade rum och liksom du ska ta dig igenom korridorer och skit. Det ihop med alltså musiken. Visst, det finns typ så här 7 spår på soundtracket, tror jag. 6 eller 7 låtar. Men de är ganska, det är ganska långa spår och ganska dramatiska. Alltså musiken i det här spelet är verkligen jätte, jättebra.
Alltså det är intressant, för att när jag gjorde lite research på det här spelet, då såg jag att det hade fått kritik för sitt soundtrack. Och jag förstår inte varför.
Jag förstår inte det
heller. Sekunden vi kom upp på vindsvåningen så började den här dova, mörka och liksom episka tonerna dundra på. Och du och jag samtidigt bara, men vilken snygg stämma, en snygg melodi.
Ja, exakt, exakt.
Så jag förstår inte alls, det förtjänar inte sin dåliga kritik.
Men jag tror att det kanske har fått kritik för att det inte är så mycket. Alltså, du och jag är ju musikentusiaster rent generellt. Så jag tror att det kan
Men då borde ju vi vara kräsna.
Jag vet, men jag tror att det handlar lite mer om att kritiken kanske är riktad mer till att det inte var så mycket spår. Alltså att det liksom var ett mindre antal spår. Men
vi kanske lägger märke till små saker istället.
Exakt, de här spåren som finns är väldigt, väldigt välgjorda skulle jag vilja säga.
Men sen får vi ju inte glömma alla pussel som finns i det här spelet. Mm. Det är ju mer än bara liksom gå till ett rum, hitta nyckel, gå tillbaka, låsa upp dörr. Mm. Utan det finns ju många olika pussellösningar. Det är allt ifrån att du ska flytta stora, tunga rustningar som öppnar och liksom avslöjar en dörr eller en spak. Mm. Du kan även flytta stolar. Du kan lägga tyngder på vissa knappar på golvet. Du drar i spakar, du hittar nycklar. Det finns även tavelramar lite utspridda i hela det här stora huset.
Ja,
och då hittar du tavel, eller vad heter det?
Pusselbitar.
Ja, tavelbitar helt enkelt.
Delar av tavlan.
Precis, och även då som jag har nämnt, från varje boss då så får du även en ritning till det här stora objektet som du ska ha i slutet. Mm. Det kan man väl säga är spelets stora pussel. Mm. Och jag skulle vilja berömma det här spelet för de här innovativa lösningarna, för att jag tycker att 9 av 10 gånger så är pussellösningen fenomenal. Mm. Det krävs verkligen att huvudet är med. Mm. Och det känns aldrig liksom så här, nej, nu hittade vi en pusselbit och nu måste vi ända dit. Mm. Suck. Nej, det känns så här, äntligen kan vi öppna den där dörren. Och så går man gärna den där långa, kringelkrokiga vägen för att öppna dörren. För det är liksom, det är tillräckligt svårt och klurigt för att man alltid ska hänga med. Mm. Men 1 av 10 gånger, då känns lösningen helt ologisk, helt omöjlig att lista ut.
Ja, exakt.
Alltså då är det bara så här, okej, nu besöker vi alla rum vi tidigare har besökt och ser om någonting har ändrats.
Uteslutningsmetoden.
Ja, och det var lite tråkigt för att det var så bra i stort sett hela spelet igenom. Mm. Och så hade man liksom, ja men det var en sån dålig lösning helt enkelt. Det var du som av en helt slumpartad händelse såg att en tavla hade ramlat ner.
Jo, exakt, exakt.
Och det hade ingenting med att göra med själva saken du hade gjort.
Nej.
Du hade gjort någonting ute i trädgården. Mm. Och helt plötsligt när vi går in i huset så hade en tavla ramlat. Alltså det är helt ologiskt.
Alltså det finns till och med, det finns en ventilationstrumma som du ska besöka sent i spelet och den syns inte ens, utan den är osynlig. Och alltså att vi hittade den, det är bara pure randomness att vi hittade den. Annars hade vi liksom inte klarat spelet. Jag har också lite kritik till det här spelet. Jag tycker att det lider lite av det här problemet av det här problemet som många tidiga PlayStation 1-spel lider av. Och det är ju det här med laddningstiderna. Alltså senare PS1-spel blev bättre på att maskera laddningstider på olika sätt, medan det här spelet verkligen är så här: du går in i ett rum, ja då får du vänta lite, och sen så ska du gå igenom det här rummet och in till nästa rum, och så får du vänta lite. Och det är liksom sen så när du ska använda olika förmågor, då när Kasper ska göra om sig till en boll eller en tornado eller vad fan man nu gör, då alltså övergången från att han är liksom i normal form till att han blir den här förmågan eller gör om sig till den här virvelvinden eller vad det är, där fryser spelet också i 2-3 sekunder innan man fortsätter. Och det är liksom också så här, det är lite så här dåligt programmerat redan från början.
Visst, det känns lite skört.
Ja,
jag
menar,
det hackade ju för oss.
Det hackade jättemycket för oss. Och ja. Alltså
vi har öppnat upp 2 stycken PlayStation-konsoler och meckat, eller du har gjort det.
Ja, meckat.
Och meckat och hållit på och skruvat och bytt komponenter hit och dit. Allt för att det här spelet liksom inte funkar.
Ja, jag har, alltså min laser är jättebra på PlayStation 1 och skivan är i stort sett orepig. Jag förstod inte vad det var som var problemet, men vi hade ju jäkla problem. Det frös ju för oss flera gånger och
ja,
sådär.
Ja, och ibland var det utan ljud, ibland var det utan färg och hit och dit.
Alltså jag spelade det här spelet när jag var liten och jag upplevde aldrig att det var så då, utan jag tror bara att det är en tillfällighet att det kan ju vara, jag vet ju att våran son slet ju ut våran PS1 och gick runt med den här lägenheten. Så jag tror att det kan lite ha någonting med det att göra. Men annars så egentligen har jag liksom inga klagomål på det här spelet. Det, alltså som du sa, pussellösningarna är svåra och alltså som vuxna som vi är, så tog det ganska lång tid att lösa många pusslar. Jag kan bara föreställa mig hur det känns alltså för typ en 7-åring att spela det här. Det kommer ta jättelång tid. Du behöver inte köpa någon mer spel på 4 år, känns det.
Alltså, jag har lite kritik tyvärr.
Mm.
Förutom det här med att det är ologiska pussellösningar, så tycker jag även att slutet var jättetråkigt.
Ja, det var väldigt...
Och det, alltså, slutet kräver att du har spel, eller att du har sett filmen. För helt plötsligt kommer det en boss som du aldrig tidigare har presenterats för.
Nej.
I spelet.
Mm.
Utan du träffar det här monstret, vad man ska säga. Och du känner bara igen det från filmen.
Mm.
Och det har ingenting med spelet att göra.
Nej,
ingenting med handlingen, ingenting med lösningen. Ingenting! Den bara dyker upp där och du blir jagad och ska öppna kista och sen är det slut.
Ja, exakt.
Det är
därför jag säger att man ska se filmen först, för då förstår man liksom spelet på ett annat sätt. Då kan du själv fylla i de här lite logiska eller ologiska luckorna i spelet liksom.
Precis. Och sen det är egentligen samma sak, men jag tycker att det här spelet förtjänar en bättre och tydligare handling.
Mm.
Man vill inte bara bli strandsatt.
Alltså, det är ett barnspel, det är det som
jo,
är grejen.
Jo, jag vet, det är ju barnspel och det första du ska göra, det första målet du får, det är att du ska hitta en present. Men jag vill ändå få någon form av handling, presentation. Det här är Kasper, han bor här i det här huset. Eller, alltså vad som helst, någonting som ger barnet en kontext på vad man gör i spelet.
Mm.
Och sen, det här är både positivt och negativt. Och det är att det är ologiska, men oftast roliga bossfighter.
Ja, jo,
alltså det,
ja.
Det kan vara till exempel att du möter ett spöke som står och duschar i duschen.
Mm,
ja.
Mm.
Spöket duschar. Och du vet inte hur du ska besegra den här bossen förrän du hittar en kamera. Du besegrar bossen genom att gå in och dra bort skynket och ta kort på spöket som då liksom skriker till. Och så har du besegrat bossen.
Mm.
Det finns även ett spöke som stinker. Du hittar en parfymflaska och du ska då spraya parfym på det här spöket.
Mm.
Men sen ibland så finns det bossfighter som är helt ologiska och du vet inte alls vad du ska göra. Och det är ologiskt helt enkelt.
Ja, exakt.
Ja.
Man får man får en ny förmåga och då får man egentligen bara ta uteslutningsmetoden och bara säga okej, funkar den här förmågan på den här bossen? Nej. Men det kanske funkar på den där bossen. Okej, det funkar på något konstigt sätt, så besegrar det bossen. Jag förstod inte hur, men
ibland så har man förmågor som man bara använder en gång.
Ja, exakt.
Och det är lite tråkigt. Det finns ju de här förmågorna man använder sig av hela tiden. Man blir en dimma tar sig igenom ventilationsrum. Du kan bli en liten boll för att ta dig igenom trånga utrymmen. Och du sågar igenom sågklingor. Det är de tre du använder.
Jag sågar med som en sågklinga genom dörrar.
Som en sågklinga. De använder du i stort sett hela tiden. Men så finns det en förmåga som gör dig till en jättestor Kasper. Mm. Den använder du en gång.
Ja.
Ingen mer. Och du får den på platsen där du ska använda den.
Ja, exakt.
Och sen är den klar.
Det känns som att det är att kanske spelskaparna hade ambitioner om att spelet skulle vara lite längre. Men
och sen fick de ont om tid.
Typ. Exakt. För att det är så, okej, spelet måste ut samt typ ett år, alltså senast ett år efter att filmen är ute. Och så
ja, och eftersom spelet hittills hade varit så genomtänkt och innovativt, så blir man nästan lite besviken när man kommer till en boss och liksom spelet ger dig lösningen på en gång.
Ja, exakt.
Här, ta den här förmågan, nu ska du använda den, sen behöver du inte den mer.
Nej, precis.
Det var lite tråkigt.
Det är lite tråkigt. Men alltså, om man ska liksom summera mina intryck lite grann kring det här spelet, då känner jag att det är faktiskt lite av ett bortglömt spel. En bortglömd pärla skulle jag vilja säga.
Verkligen.
För jag tror så här att om man som kille eller tjej i 30-årsåldern skulle sätta sig ner och spela det här spelet och inte sett filmen, då skulle man nog inte tycka att det var så himla underhållande. Men jag tror att om man har sett filmen som barn, eller kanske har barn själv idag i 6-8 års åldern, sätter sig ner, tittar på filmen först och främst och sen ger sig i kast med spelet, då kommer man få en mycket, mycket roligare upplevelse.
Spela tillsammans med ert barn.
Exakt min poäng. Det här är ett spel du ska co-oppa med ditt barn. Alltså om du har en dotter eller son som är 7-8 års åldern någonstans där, då blir det, för att då kommer det bli skitroligt. Jag lovar att ni kommer ha jätteroligt då.
Alltså jag och Robin hade jätteroligt när vi spelade det här spelet.
Ja, precis.
Alltså det här är verkligen bortglömt. Mm. För att det finns typ ingenting att hitta om det här spelet.
Nej.
Vi fick verkligen gräva för att till och med få fram ett release-datum.
Mm.
Så det är verkligen bortglömt. Men alltså, har ni tid att spela det här? För det är verkligen underhållande.
Ja, exakt. Exakt, jag tycker också det. Känner vi oss färdiga för idag lite grann? Jag vet inte hur länge har vi hållit på idag?
Jag vet inte.
Jag har hållit på i 40 minuter ungefär.
Ja, det finns inte så mycket att säga om det här spelet.
Nej, alltså det är ett väldigt simpelt spel. Och liksom, jag tycker självklart, om man, som jag sa, har man liksom ungar som gillar att spela och så där, då kommer man ha jättekul med det här spelet.
Det tror jag verkligen.
Ja. Det stundar inför E3 också. Vi kommer nog att släppa ett eller två avsnitt till innan dess, tror jag.
Vi ska försöka med det i alla fall. Nu exakt. Ska du börja jobba, så vi får se hur mycket tid vi har.
Jo, exakt. Jag har varit pappaledig nu och jag ska jobba min första dag imorgon.
Ångest.
Och jag har en extrem ångest. Den ska jag nu dämpa genom att sätta mig i soffan och spela ett spel och dricka mig en öl. För att dämpa ångesten.
Har du öl kvar?
Jag har en öl kvar i kylen från i helgen.
Här, jag har sparat en öl åt dig. Jag köpte 4.
Berätta hur det gick till.
Robin är väldigt rolig. Han ville bjuda mig på en öl när jag kom hem efter en lång dag. Och då tänkte han inte på att det han sa, det var ju snällt, men det lät ju väldigt roligt. Då sa han i sin vänligaste ton: Filippa, det finns en öl åt dig. En öl åt dig. Jag har köpt 4.
Ja, jag ska ju ha de andra 3.
Ja, eller hur? Du kan få en. Jag har köpt 3 till mig själv.
Just
nej, det.
Det
var ju väldigt snällt.
Ja, det var snällt. Jag måste också passa på att be lite om ursäkt varför det här avsnittet är lite försenat. Vi har haft det lite hektiskt. Det har vi ju. Vi sitter alltid och förlåter oss.
Men det är mitt fel. Men det är för att jag jobbar hela tiden.
Du har jobbat mycket. Men sen vi har haft besök rätt mycket sen tiden också. Vi har ju haft SPI, Joakim Olsson från Videospelsklubben, har varit här. Vi har spelat PT. Det glömde vi prata om. Fuck.
Bra spel.
Ja.
Så.
Och sen så har vi haft Wellemin ifrån Spelklassiker Musik här.
Tobias Jensen.
Och våran gode vän Axel kom hem från Japan till slut. Och han kom hem och gav oss Super Famicom-spel. Liksom.
Kan det bli bättre
Nej,
än så?
Nej, det kan inte bli bättre än så. lite så. Och vi har inte varit på Retrospelsmässan också. Jag tror att det här är nog en av de få spelpoddarna som släpps i det här sammanhanget vid den här tidpunkten som inte handlar om Retrospelsmässan. Men nästa år så ska vi vara på Retrospelsmässan. Vi lovar det här och nu att nästa år kommer ni att kunna träffa Robin och Filippa från PariPixlar på Retrospelsmässan. Vi kommer vara där då, vi lovar.
Ja, ja. Skriv upp det i almanackan.
Skriv upp det i almanackan. Vi har snackat om att nästa avsnitt kanske har en musikspecial. Vi får se, vi kommer att annonsera det på Instagram, på Facebook och alla andra plattformar. Vi har Instagram nu också, PariPixlar. Och på Facebook, PariPixlar. Och som vanligt så finns vi på videospelsklubben.se och på iTunes. Eller hur?
Ja, det stämmer.
Är det något du vill tillägga?
Nej.
Känner du dig nöjd?
Jag känner mig nöjd och min hals säger ifrån. Ja. Så det är dags.
Då stänger vi av här. tack så mycket för att ni har lyssnat här.
Ja, tack så jättemycket. Hoppas ni tyckte om avsnittet. Skriv, kommentera, ja, allt ni vill.
Ja, kommentera som sagt. Allt ifrån relationsfrågor till spelrelaterat till ja, vad ni vill.
Vi ska svara så gott vi kan.
Ja, exakt. Ja. Puss och kram på er hörni.
Puss och kram.